Hej och välkomna till avsnitt 788 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med IT-debattören Henrik Alexandersson om varför det copyright-direktiv som godkändes av EU-parlamentet den 26 mars utgör ett hot mot det fria internet. Varmt välkomna! Henrik Alexandersson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om det här omtalade copyright-direktivet som röstades igenom nu den 26 mars tror jag att det var. Och det har varit mycket skriverier om det här. Och jag har inte ägt mig i detalj, men jag tänkte att du som kan ämnet, som skriver ofta om det, kan du berätta lite grann vad är det här direktivet för någonting?
Man försöker då anpassa upphovsrätten till en digital tid och... Och i detta så har man då lagt in en massa konstiga förslag helt enkelt. De två mest kontroversiella, det är artikel 11. Och den går ut på att det ska kosta pengar och kräva licens för nätplattformar som vill länka till etablerad medias nyhetsartiklar och artiklar i övrigt. Vilket är väldigt konstigt förslag, för där det här har prövats så har det visat sig fungera väldigt dåligt. Eller inte fungera alls, rättare sagt.
Det har prövats alltså?
Ja, i Spanien och Tyskland. Mm-hmm. I Tyskland har allting fastnat i rättssystemet, för man har nu strid om hur många ord ur en rubrik eller ingress man får lov att använda om man ska länka till någon. Och i Spanien så minskade antalet besök till etablerade mediasajter med, jag får med det var mellan 5-10%, och till mindre sajters sidor med 14%. Och där drog sig bland annat Google News ur Spanien och sa att ja, men då kör vi inte den här servicen i Spanien. Och det är väldigt svårt att förstå varför de vill ha den här artikel 11. Alltså jag ser ingen affärsfördel för etablerad media med det. Möjligen kan man spekulera, och möjligen kan det då handla om att de kanske på något sätt tror sig kunna återta makten över agendan och dagordningen och problemformuleringarna på det här sättet, men det är ren spekulation. Alltså det finns ingen uppsida för någon. Däremot så kommer det naturligtvis att inskränka samhällsdebatten när man inte kan länka till intressanta artiklar helt fritt.
Men rent konkret, alltså bara för att bli konkret, till exempel om jag skulle lägga ut en länk på Facebook, då blir det en liten ingress och du ser en bild. Skulle sånt försvinna?
Ja, just det. Allt det här som vi är vana vid från Facebook, som liksom alla känner till, att det dyker upp en rubrik, en liten ingress och en bild, det ska man alltså inte få göra utan licens och utan att betala en avgift. Och det är då alltså nätplattformen som ska betala det här. Och min gissning är ju att, jag menar, Facebook kan inte teckna avtal med precis alla media, stora som små, över hela världen. Utan man kommer ju förmodligen att välja ut ett antal stora tidningar och medieföretag i respektive land som man tecknar avtal med. Och så kanske det går att länka till dem men inte till andra. Det är ett möjligt utfall av det här. Mm. Sen har vi då artikel 13, och det är det så kallade uppladdningsfiltret. Och normalt sett så är det ju så här att om du begår ett brott så är du ansvarig för det. Och om brottet i fråga innebär att du på internet eller på någon internetplattform lägger upp något som är upphovsrättsskyddat, då är det ditt ansvar. Nu ändrar man detta så att det blir plattformarnas ansvar om de inte stoppar upphovsrättsskyddat material. Och det här leder ju till en massa konstiga konsekvenser. För det första så, jag menar, det finns ju inget register över vad som är upphovsrättsskyddat eller inte. Så i princip så är ju allting som alla människor gör upphovsrättsskyddat. Och när man då ska försöka stoppa, man ska försöka stoppa människor från att lägga upp upphovsrättsskyddat material, det är totalt oklart hur detta ska gå till rent tekniskt, för det handlar ju både om text och ljud och bild och video. Allting måste kontrolleras. Och det finns ju inget rimligt sätt som ett filter kan veta om en bild av låt säga brittiska parlamentet taget över Themsen, om det är en bild som jag har tagit eller om det är en bild som jag har knyckt från en tidning.
Nej.
Så att det här kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Bland annat YouTube, där ju och folk ofta använder, enligt de amerikanska reglerna om fair use, använder material från andra YouTube-filmer och bilder och sånt här i utbildande och samhällsdebatterande syfte. De har ju till och med hotat att kanske helt enkelt blockera alla användare i EU, därför att man kan inte leva upp till de här kraven.
Okej. Men alltså bara för att skjuta in en sak. Det här är ju, om vi tar liksom YouTube och sådana saker. Det finns ju jättemånga som gör YouTube-filmer där de har med politiker och sådana saker. Och jag menar, i synnerhet den politiska debatten, den måste ju på något sätt skyddas av yttrandefriheten. Får du inte ens ta ett riksdagsklipp till exempel och liksom lägga ut på YouTube och kommentera och säga att jag tycker att han var en skitstövel eller något sånt där liknande. Jag menar.
Ja, alltså om du plockar en film från riksdagens hemsida så är den ju säkert public domain. Men hur ska filtret veta att du har plockat den från riksdagens hemsida och inte från en sändning i TV4? Där de själva har filmat och det är upphovsrättsskyddat. Sånt kan filtren helt enkelt inte veta om. Och det finns då ett undantag i de här reglerna som säger att om man gör det till exempel för satir, att man typ gör en mem eller ja, satir och kritik och liknande, så ska det vara tillåtet. Men det finns ju, jag menar, herregud, det går ju nästan inte ens människor av att avgöra vad fan som är satir nu för tiden. Än mindre att ett automatiskt filter ska klara av att avgöra det. Så det här kommer att bli extremt märkligt, extremt konstigt.
Ja, intressant alltså. Finns det något mer att säga om de här två artiklarna?
Ja, alltså den första artikel 11 där, länkskatten, den så kallade länkskatten. Det får vi väl se vad som händer, för jag menar jag ser ju det här som att det kommer ju bara förstöra ännu mer för etablerad media, men vill de begå harakiri så får de väl göra det. Problemet är ju att det kommer att drabba mindre mediesajter, men hur det blir exakt med det får vi se. Och när det gäller artikel 13, uppladdningsfiltret, så ja, det här ska ju implementeras i de olika medlemsstaterna, så att det kommer att bli olika varianter av de här lagarna. Men till exempel om vi tar Facebook, de måste ju förhålla sig till hela EU-marknaden, och då måste de ju anpassa sig till exempel de franska kraven som vi förmodar kommer att bli hårdast. Så att alla användare i EU kommer att drabbas av den sämsta möjliga tolkningen i nationell lag av det här direktivet.
Mycket oroväckande. Jag är en av kritikerna till det här och jag hade ju hoppats att man skulle rösta nej till det här förslaget i EU-parlamentet. Men det vart ju inte så, utan man röstade ja, alltså man godkände det hela.
Just det.
Och det gjordes för att ett x antal medlemmar röstade fel. Och när man läste och hörde om det så tänkte man alltså vilken katastrof, vad är det här för någonting, hur kan man rösta fel? Och du som ändå har lite koll, kan du berätta hur kommer det sig att man kan rösta fel i en sån här viktig fråga? Och överhuvudtaget?
Ja, det var alltså 13 ledamöter som röstade fel. Vi förlorade voteringen med 5 rösters marginal, det vill säga om 3 ledamöter hade bytt sida så hade man tagit upp de här delförslagen ett och ett till votering. Och nu bestämde man sig då med den här lilla majoriteten för att inte gå in i delarna utan bara rösta ja eller nej till förslaget i sin helhet. Och det där har ju att göra med procedurreglerna i Europaparlamentet. Det är som så att det här direktivet är ju färdigförhandlat mellan institutionerna. Så för att man ska kunna ta upp förslaget till votering punkt för punkt så måste någon göra ett muntligt förslag i Europaparlamentets plenum. Och muntliga förslag finns inte i föredragningslistan. Så att där uppstod en viss förvirring. Men talmannen, två gånger repeterade han allting för att försäkra sig om att folk verkligen hade fattat vad de skulle göra. Men det hade de inte gjort ändå. Och av de här 13 som röstade fel så var de flesta sådana som råkade rösta nej men som hade tänkt sig att rösta ja. Så att hade folk tryckt på rätt knapp så hade vi röstat punkt för punkt och då hade man kunnat plocka bort artikel 11 och 13. Och svenskarna då, de som röstade fel, det var de två Sverigedemokraterna som hade tänkt sig att rösta nej, som råkade rösta ja. Och sen så, nu ska vi se här, Guteland S och Ludvigsson S röstade ja. Ulfskog S röstade nej men hade tänkt sig att rösta ja. Så det är lite rörigt. Men om alla ledamöter i Europaparlamentet hade röstat rätt, då hade vi gått in i en votering punkt för punkt och då hade man kunnat ta bort artikel 11 och 13.
Men alltså var det slarv det här av de som röstade fel eller var det, kan man skylla på byråkratin eller vem bär skulden för det här?
Det är ju rätt vanligt att folk röstar fel, tyvärr. Och jag menar, det är ju en rätt stor population i Europaparlamentet, det är ju 750 ledamöter. Det är ju en viss larmmarginal. Men det blir ju väldigt liksom allvarligt när det är viktiga frågor. Och när det hänger på gärdsgården. Men sen så är ju då frågan, alltså så går det här att stoppa ändå? Här har det varit väldigt mycket, mycket konstiga turer. För att det finns ju tre parter i det här. Det ena är EU-kommissionen. Det är de som får lov att lägga fram förslag. De är de enda i hela EU som får lov att lägga fram förslag. Dessa förslag ska godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet. Och ministerrådet och Europaparlamentet måste tillsammans med EU-kommissionen förhandla sig fram i en så kallad trialogförhandling om ett slutligt förslag. Och det var det man hade gjort och det man la fram. Men det fanns en blockerande minoritet. Alltså det räcker med blockerande minoritet för att stoppa något i ministerrådet. Det fanns en sån. Och Tyskland och Frankrike sa nej och Sverige sa nej och en del andra länder. Men sen på nästa ministerrådsmöte så bytte Tyskland och Frankrike position. Tyskland har egentligen samma position som tidigare, att det där med uppladdningsfilter är nog inte så jävla bra. Men man gjorde en deal med Frankrike därför att fransmännen sa att om ni röstar ja till kompromissen om upphovsrättsdirektivet så kommer vi inte att bråka om den rysk-tyska gasledningen Nord Stream. Så att det är alltså ren kohandel. Men nu när det har blivit så mycket bråk om det här så finns det faktiskt en teoretisk chans i alla fall att man ändå skulle kunna stoppa det här. För detta nu när Europaparlamentet röstar, då kommer det automatiskt upp på ministerrådets dagordning igen. Tyskland och Polen är länder där det är liksom oerhört starkt tryck för att de ska säga nej till direktivet. Sverige som bytte fot först från nej till ja och nu tillbaks till nej igen senast. I den svenska riksdagen finns det en majoritet för att stoppa artikel 11 och 13. Innan regeringen bytte fot fram och tillbaka så tog man aldrig upp det här i EU-nämnden eller näringsutskottet. Så nu nästa vecka så kommer både näringsutskottet och EU-nämnden att diskutera den här frågan och förhoppningsvis instruera Morgan Johansson, alltså justitieminister, socialdemokrat, instruera Morgan Johansson att på nästa ministerrådsmöte som jag tror är den 15 april säga att Sverige röstar nej till det här. Regeringen är inte bunden att följa EU-nämndens beslut. Men gör det i princip alltid. Det är liksom konventionen att det är så man gör. Och skulle man då kunna få Tyskland att gå tillbaks till ett nej, skulle Polen säga nej och så har vi en del andra länder, då kanske det går att få en blockerande minoritet igen. Men det är inte alls säkert, det är en mycket, mycket teoretisk möjlighet.
Men det är värt att verkligen fortsätta hålla blåslampan på högt
Ja,
tryck.
för att jag menar, det här är ju en, det här är ju resultatet av, alltså det här är korporativism när det är som sämst i EU. För att det här företräder man ju en massa särintressen. Dels så är ju EUs politiker själva liksom, ja, fientligt inställda, åtminstone i kommissionen och medlemsstaterna, till internets frihet. Därför man tycker inte om när folk granskar och lägger sig och när de inte själva kan hålla kontroll på dagordningen. Dels har vi då stora media som av någon outgrundlig anledning vill ha den här artikel 11. Och sen så har vi då nöjesindustrin som vill ha artikel 13, uppladdningsfiltret. Och det är ju helt enkelt därför att de har svårt eller är ovilliga till att anpassa sig till den nya fria digitala marknaden. Och här ska vi då komma ihåg att förslaget skrevs från början av EU-kommissionen. På EU-kommissionen så är den som är ansvarig för upphovsrättsfrågorna, det är Maria Martin Pratt. Och innan hon blev ansvarig för de här frågorna på EU-kommissionen så var hon Director of Legal Policy and Regulatory Affairs for the International Federation of the Phonographic Industry, det vill säga chefsjurist för skivbolagsindustrin. Så det är en lobbyist som har skrivit direktivet från början. Så det här är verkligen liksom, ja, skolexempel på modern korporativism.
Ja, verkligen. Och att EU är så påverkad av det, det är någonting som, för vi i Sverige är ju ganska så här skeptiska till korporativism och sådana saker och affärslivets inflytande på politiken. Men jag menar, är det mer accepterat på EU-nivå än det i Sverige?
Ja, alltså jag har ju jobbat i EU-parlamentet och det man ser är att politikerna har sina intressen. Storföretagen har sina intressen. Ofta sammanfaller de här intressena av olika skäl, men intressena sammanfaller ändå. Politikerna tycker inte om ett fritt och öppet internet och underhållningsindustrin tycker inte om att folk kan dela saker på nätet. Och då har man ett gemensamt intresse. Och det här är ju oerhört vanligt. Jag menar, det här såg vi under striden om ACTA-avtalet som vi lyckades fälla, som var tänkt att förvandla internetoperatörerna till nätpoliser. Vi såg det under striden om EUs telekompaket, där vi lyckades stoppa ett förslag om att stänga av fildelar från internet utan föregående rättslig prövning. Och det är ju alltid liksom the usual suspects. Det är då framför allt, så den starkaste gruppen är ju de franska ledamöterna. För Frankrike är ju ett jävligt konstigt land när det gäller kulturpolitik. De har ju till och med prisreglering på böcker så att böcker inte ska bli för billiga. Så liksom deras syn på kultur är ju, ja, något elitistisk. Och sen så är ju då stora delar av den socialdemokratiska gruppen och stora delar av den moderata kristdemokratiska EPP-gruppen, som då oftast kan anses företräda big business, på den sidan som stöder det här.
Men om vi ska hoppa fram snart, men Sverige, om vi håller oss till Socialdemokraterna, det var ju de som i största utsträckning röstade för här då. Alltså varför gjorde de det? Varför hade de för incitament att göra det?
Ja, de anser sig ju då stödja kulturskaparna, vilket är en sanning med modifikation. Därför att om man tittar på direktivet, vad det här innebär, så är det att om det blir några ytterligare inkomster att tala om, ja då kommer de ju hamna i händerna på såna här insamlingssällskap som STIM och KLYS och såna här. Och det vet vi ju sedan tidigare att mindre kreatörer får i princip aldrig några pengar ifrån dem, utan nästan alla pengarna från de här insamlingssällskapen går ju till de stora artisterna som redan har pengar så de klarar sig. Ja, och det var ju en lobbykampanj på slutet från olika kulturskapare som tyckte att de skulle rösta för det här, och jag tror att Socialdemokraterna är rätt känsliga för kulturskapare. Men det fanns då, nu ska vi se här, det fanns då några som röstade nej. Ska vi se här, vad heter de andra sossarna? Nu har jag inte det framför mig. Men ja, det är två sossar till. Som förutom då Guteland Ludvigsson och Ulfskog. Men de andra två sossarna röstade faktiskt nej, ska sägas.
Just det.
Till förslaget i sin helhet.
Ja. Men alltså om vi en annan fråga då. Alltså i debatten om det här, då har jag en sida, du lite grann, och Manuel Karlsson och alla andra har menat att internet som det är nu, det hotas och vi kommer att få se ett helt, vi kommer inte, det kommer komma ett nytt internet som vi inte kommer att känna igen. Det är en sida, och den andra menar, de som kanske försvarar direktivet, nej, men det är ingen fara, det kommer inte att märkas för individer. Jag menar, vad är sanningen här? Är det liksom katastrofscenariot, är det sanningen, eller finns sanningen i mitten, eller hur tänker du?
Svaret är att ingen vet. Det finns inga sådana här filter. Det enda som finns som liknar sådana här filter, det är YouTubes content management eller content identification system som letar efter upphovsrättsskyddad musik på YouTube. Och det systemet, det kostade, jag tror det var 50 miljoner dollar att utveckla, och det fungerar ändå inte som det ska. Där är man som kreatör helt utlämnad. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon film en gång, och så köpte jag, alltså licensierad, köpt royaltyfri musik, inspelning, som jag, det var någonting av Grieg tror jag, som jag la upp i den här filmen som bakgrundsmusik. Och innan jag visste ordet om, så kom det tre stycken copyright strikes från det automatiska systemet. Tre olika upphovsmän hävdade äganderätten till det en musik som jag bevisligen hade köpt och betalt och hade kvitto för. Och då anmälde, då svarade jag naturligtvis att detta var väl två av kreatörerna, eller av de här bolagen, drog tillbaka sina anspråk, medan det tredje överhuvudtaget aldrig mer svarade. Och då hamnar man i en jävligt konstig situation, därför att då eskalerar hela processen. Och det kan sluta med att man som användare kan få sitt YouTube-konto avstängt, och det är ju Google, så då får man även kanske sitt bloggerkonto, sitt Gmail-konto, sin G-drive, allting bara stängs av och försvinner och blir omöjligt att komma åt. Så att i det läget så väljer man ju då som liten YouTube-kreatör att istället plocka bort filmen. För man orkar och klarar inte av att slåss med systemet. Och det där är väldigt vanligt förekommande, och det finns väldigt mycket kritik kring det här. Men det är det enda system som liknar det som man vill ha. Men nu vill man alltså inte bara ha det för musik, utan även för text, bild och video. Och det här kommer att bli totalt ohanterligt. Totalt ohanterligt.
Ja, och det låter ju nästan som att det blir motsatsen till att på något sätt försöka hjälpa kreatörer. För att vad du kommer att göra är att det kommer att skrämma folk från att försöka vara kreativa i rädsla för att på något sätt stöta sig med systemet, och då kanske få allt annat avstängt, e-mail och allt du behöver till vardagen.
Ja,
liksom.
Ja,
så att
precis.
Det låter livsfarligt.
Ja, absolut. Det här är helt enkelt inte genomtänkt.
Nej.
Jag brukar försöka, ibland så förklarar jag EUs beslutsprocess så här, att först beslutar man, sen debatterar man och sen tar man reda på fakta. Och det är väl lite grann så i det här fallet också.
Men på tal om det, alltså, om vi backar då till själva omröstningen, EU-parlamentarikerna, är de insatta i de saker de röstar om, eller röstar de bara av slentrian, ja eller nej, eller följer partipiskan, eller hur pass insatta är de i ett sånt här direktiv innan de röstar?
Alltså det är ju så gigantiskt mycket ärenden så att ledamöterna är ju normalt bara insatta i sina saker, de frågor de jobbar med, och i övrigt så röstar de, följer de röstlistorna som deras politiska grupp har slagit fast. Men i just det här fallet så har det ju faktiskt varit massiva protester. De har ju fått liksom tiotusentals e-mail och folk har ringt och protesterat och folk har varit ute på demonstrationer på gatan och och demonstrerat. Så att i det här fallet så har de nog varit mer insatta än de brukar vara. Men att säga att de har begripit och förstått vad de röstar om, det kanske tar i lite grann.
Just det. Kommer alltså Storbritannien, om det nu blir Brexit inom kort, kommer de att på något sätt bli fria från det här? De kommer att slippa det här?
Ja, det är väl frågan om, det beror på hur snabbt de lyckas ta sig ur EU. Det verkar ju ta ett tag.
Men om de lyckas, det här kommer inte påverka, alltså om man bor i USA kommer det inte påverka till exempel. Utan det är bara...
Sen kan man alltså, det, återigen, vi vet inte. Om Storbritannien går ur EU och sätter upp ett nytt handelsavtal med EU, då kommer det naturligtvis ingå en massa förbehåll om att man måste liksom respektera ditten och datten i EUs regelverk, och en standardformulering i sånt brukar vara att reglerna om upphovsrätt ska respekteras när man sätter upp nya handelsavtal. Så att eventuellt kommer britterna ändå tvingas in i och kvar i detta.
Just det.
Men det vet vi inte. Det är väldigt mycket vi inte vet faktiskt.
Nej. Ja, just det. Ja, men om vi ska avsluta eller avrunda lite grann, därför att det sista jag tänkte prata om det är att du själv kandiderar ju i det här EU-valet. Kan du berätta lite om det?
Jag kandiderar för klassiskt liberala partiet, som är ett litet frihetligt parti som brukar få ett par tusen röster. Och där är mitt vallöfte när det gäller upphovsrättsdirektivet är att om ett mirakel skulle inträffa och jag skulle bli invald i Europaparlamentet, då ska jag försöka stoppa upphovsrättsdirektivet genom att när det blir en ny mandatperiod så utser man ju även en ny EU-kommission. Och den här EU-kommissionen, den måste godkännas av Europaparlamentet. Och då skulle jag helt enkelt arbeta för att försöka få ihop en majoritet som säger att vi blockerar EU. Vi godkänner ingen ny EU-kommission om ni inte plockar bort artikel 11 och 13.
Just det.
För att det är ju EU-kommissionen som får lägga fram förslag, så är de som i efterhand kan ändra på det här. Så det är vad jag skulle vilja göra om ett par hundratusen människor röstar på mig.
Exakt, ja. Ja, men det är bra kampanj i alla fall. Kampanj på att stoppa copyright-direktivet. Mycket bra. Ja, nej, men med det sagt så tack så mycket Henrik för att du ställde upp här. Tack.
Tack själv.
Det var avsnitt 788 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som önskar ge dig perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd mottages tacksamt. Swisha gärna till 070 30 28 95 0 eller gå in på hemsidan usapool.blogspot.com och stöd där via PayPal, Patreon eller bankkonto. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.